Till Skillingareds missionsförsamling. Vad spännande. Det har kommit ett brev här, det måste vi öppna. Och se vem det kan vara ifrån. Oj. Skrivet i gammal stil också. Riktigt gammal stil. Till Skillingareds missionsförsamling från Paulus. Kristi Jesu apostel till församlingen i Skillingaryd. Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud så ofta jag tänker på er. Jag tänker på hur era förfäder tog emot de goda nyheterna om Jesus för över 100 år sedan. Och hur ni har fortsatt att troget följa Jesus och leva för honom år efter år. Men det är några saker som bekymrar mig och som jag vill ta upp i det här brevet. Ja... Hur skulle Paulus ha fortsatt sen om han skrev till oss, tror ni? Oj, här var ett brev till. Och det står att det är till ledarna i Skillingareds missionsförsamling. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till pastor Roland och ordförande Mats och till de andra ledarna i församlingen. Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud och minns er ständigt i mina böner både dag och natt. Jag längtar efter att få se er igen för att fyllas av glädje och för att hjälpa er att bli ännu bättre ledare. Jag vill påminna dig, Roland, och dig, Mats, att blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos er båda och att inte gripas av modlöshet. Wow, spännande. Det här måste jag läsa vidare. Visst är det spännande att få brev, eller hur? Ja, ni som är riktigt unga, ni vet knappt vad det är att få brev. Nu mera så är det ju e-mail eller mest sms eller Twitter eller någonting annat sånt här, eller hur? När Helena och jag hade sällskap, då... var det så här att efter 3 veckor bara så reste jag tillbaka till Indien. På den tiden, och höra häpna, det låter ju som stenåldern, så fanns det faktiskt inte e-mail. Det här var på 80-talet. Och vad gjorde vi då? Ja, vi skrev brev. Och de har vi faktiskt kvar, och det är oerhört spännande att sitta och läsa de här. Och de blir som en hel bok. Jag skrev till Helena och när man hade fyllt 2 stycken såna här ark med på fram- och baksidan så skickade man iväg det till henne. Och så kom det från henne och ibland så var postgången oregelbunden så ibland kom det både 2-3 brev på en gång. Och det ska ni veta att då var det fest. Ja, det är faktiskt fantastiskt att ha de där breven kvar. Helena, hon har daterat alla mina brev när de kom fram och numrerat dem också. Och de finns. Och det är så här vi ska förstå Paulus brev när han skrev. Så här är det också att det finns... en hel del i de här breven som är lite svårt att förstå. Idag, därför att situationen den var ju så pass annorlunda då när det skrevs. Vi har redan hört ett utdrag ifrån 1 Timoteusbrevet. Jag ska läsa ett till och jag tyckte att den var så fräsch och fin den här översättningen i handbok för livet. Så istället för att läsa den från... Bibel 2000 så läser jag även från 2 Timoteusbrevet från den här handbok för livet. Så här skriver Paulus. Om du bara visste hur mycket jag tackar Gud för dig, Timoteus. Jag ber för dig dag och natt att Gud ska välsigna dig med sitt överflöd. Honom vill jag tjäna med allt jag är och har, precis som mina förfäder har gjort. När jag tänker på dina tårar vid avskedet längtar jag efter dig. Och det skulle glädja mig oerhört att få träffa dig igen. Jag vet hur innerligt och uppriktigt du tror på Herren, precis som din mamma Eunike och din mormor Louise gör. Jag är övertygad om att din tro är lika stark nu som tidigare. Därför uppmanar jag dig att låta den nådegåva som finns hos dig få blomma ut. Du fick den när jag la händerna på dig och välsignade dig. Den heliga ande som är Guds gåva till oss känner ingen rädsla, utan fyller oss med kraft, kärlek och självövervinnelse. Därför behöver du inte vara rädd eller blyg för att berätta för andra om Herren, eller skämmas för att jag som är din vän nu sitter i fängelse för Kristus. Du kommer att vara beredd att lida med mig för Herren, för han ska ge dig kraft. Det är han som har frälst oss och valt ut oss för denna heliga uppgift. Inte för att vi förtjänade, utan därför att det ingick i hans plan långt innan världen skapades. Han ville visa sin kärlek och nåd till oss genom Kristus. Och nu när Jesus Kristus har kommit har allt detta blivit klart för oss. Han bröt dödens makt, och genom tron på honom blir vi odödliga och får del av det eviga livet. Och Gud har valt ut mig att vara hans sändebud och gett mig i uppdrag att berätta och undervisa om dessa goda nyheter. Det är därför jag får lida här i fängelset. Men jag har inte tappat modet, för jag vet vem jag tror på. Och jag är säker på att han helt och fullt kan skydda och bevara allt som han har anförtrott åt mig, ända tills han kommer tillbaka. Håll fast vid det jag har lärt dig, särskilt i fråga om tron och kärleken i Jesus Kristus, och ta det som ett mönster för en sund undervisning. Den heliga ande bor i oss. Bevara med hans hjälp den dyrbara gåva som han gav dig. Det måste varit fantastiskt för Timoteus att få läsa det här brevet, eller hur? Men som jag sa, det finns en del som är svårt att förstå. Och om du har läst första Timoteusbrevet, jag vet inte hur många av er som följer den här bibelplanen, så har du nog stött på en del som liksom, vad menar Paulus med det, eller hur? Vad menar han egentligen när han skriver om kvinnorna i första Timoteus andra kapitel? Ni kvinnor kanske undrar också. Och visst är det svårt. Alltså han säger att de får inte undervisa, och de får inte undervisa sina män, och de ska liksom bara ta emot undervisning och så vidare. Men då ska man tänka så här, att i den grekiska kulturen och också i den judiska så var kvinnans ställning en helt annan på den tiden. Enligt judisk kultur så kunde en kvinna inte ens läsa Toran, alltså gamla testamentet. Hon fick inte det. Hennes ögon fick inte falla på det. Hon fick inte ens sitta tillsammans med männen i synagogan. Så här skulle man inte kunna sitta i en judisk synagoga på den tiden. Utan då skulle kvinnorna suttit, alla ni kvinnor skulle suttit där uppe, och det skulle varit galler för där uppe också. Så man skulle inte kunna se era ansikten. Ni skulle kunna se vad som försiggick här, men ni skulle inte kunna se, vi skulle inte kunna se er. Och då händer det ju ibland att kvinnorna där uppe blir ju lite nyfikna. De hörde inte allt, så kanske den kvinnan där nere ropar ner till sin man: hör du, kan du förklara för mig? Så sa han: tyst där uppe, stör inte. Och det var det som var bakgrunden till det här. Kvinnan ska tiga i församlingen. Hon ska fråga sin man efteråt. Det var en helt annan kultur, helt enkelt. I den grekiska kulturen så var kvinnan helt mannens egendom. Hon fick bara vara hemma, hon skulle inte visa sig ute på gatan ens. Utan det var bara männen som var ute. Det var bara lössläppta kvinnor som var ute och visade sig ute på gatan bland andra män. Inte en gift kvinna. Och därför att en kvinna skulle uppträda som lärare var en chockerande omöjlighet i den kulturen. Och Paulus ville ju liksom inte från början så att säga sätta upp ett hinder för att evangeliet skulle kunna nå ut i den kulturen. Och därför så skrev han så här. Men han skrev också, glöm inte det, i ett annat brev till Galaterna så sa han: men i Guds församling så är det faktiskt så här att här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det tog några hundra år innan det här liksom genomsyrade kulturen. Men så småningom så försvann det här mellan slav och herre och kvinna och man mer och mer. Därför att evangeliet fick grepp. Och redan för Paulus tid, på Paulus tid, så fanns till exempel Priscilla och Aquilla. Ofta nämns Priscilla först. Och när Apollos kom hem till dem så var det Priscilla som fick undervisa honom. Så det fanns undantag. Men just här i Efesus dit Paulus skrev, där var det viktigt att inte så att säga sätta en stötesten. Det här är bara ett exempel på att breven skrevs i en speciell historisk situation. Och det är viktigt att förstå när vi läser dem idag. Men så finns det sånt i de här breven som gäller för oss i alla tider, också nu. Och tillbaka till Timoteusbreven så kan man fråga sig, vad är fokus egentligen? Vad är det Paulus vill säga? Som kan tillämpas också i vår tid. Och jag skulle vilja säga att det är egentligen två saker. Det ena, det är läran. Och det andra, det är livet. Lära och liv. Och visst är det så här att det är lätt att hamna i ena diket och bara betona läran. Och då blir man lätt som fariseerna. Ni vet de som liksom hela tiden höll på varenda litet ord i lagen. Och la tunga bördor på människor. Traditionen och läran, det var det viktigaste. Och så blir de kritiska, fördömande och kärlekslösa mot alla som liksom inte riktigt höll sig till det här. Sen kan man hamna i det andra diket där man säger att det kvittar, det spelar inte så stor roll vad vi tror på. Det viktiga är kärlek, säger man. Och det är någonting som man hör väldigt ofta idag. Det viktiga är att du älskar och att du bryr dig om din nästa. Och det låter ju väldigt fint. Men lite är det som att säga, som att skelettet i kroppen är inte viktigt utan bara musklerna. Men vad skulle musklerna vara utan skelettet? Det skulle liksom bara falla ihop till slut, eller hur? Det behövs både och. Annars blir det ingenting kvar till slut, spårar även livet ut. Och därför tänker jag att vi ska bara kort se, vad är det Paulus säger här? För det första säger Paulus att det här, den lära som vi har fått, alltså det vi har undervisats i, det är något oerhört dyrbart. Något oerhört dyrbart att föra vidare till andra. Jag vet inte om ni lyssnade riktigt när jag läste här i början vad Paulus faktiskt säger till Timoteus. Håll fast vid det jag har lärt dig. Särskilt i fråga om tron och kärleken i Jesus Kristus. Ta det som ett mönster för en sund undervisning. Den heliga ande bor i oss. Bevara med hans hjälp den dyrbara gåva som han gav dig. Och ordet i grekiskan här, det är alltså som en riktigt dyrbar skatt som man inte får ändra på. Utan som har anförtrotts oss för att föra vidare. Paulus talar om att evangeliet har vi fått. Vi har ingen rätt att ändra på det. Utan Gud har gett oss detta. Och det ska vi föra vidare. Och vad är centrum i evangeliet? Jo, men det är ju precis Jesu död och Jesu uppståndelse. Och det handlar från början till slut om Guds nåd. Vad han har gjort för oss genom Jesus. Att han har räddat oss. Och han har skänkt oss evigt liv bara av nåd. Och kommer vi bort ifrån det här som är det centrala, att Jesus dog istället för oss, att han tog vår synd på sig och att han uppstod igen, då säger Paulus, då är det fara och färd. Och därför säger han, bevara det här, för det vidare till nästa generation, för det vidare till sådana som du har förtroende för. Jag tror att en av de största farorna idag och för vår tids kristna, det är den okunskap som breder ut sig mer och mer. Också i församlingarna. För om vi tänker så här, vi är lite drygt 200 på pappret. Nu är det en del som bor på andra håll. Men även så är det kanske 50-60% som kommer på gudstjänsterna. Det betyder att det är kanske runt 40%, och det här är ett genomsnitt som stämmer även på andra frikyrkor, som sällan går på en gudstjänst. Sen kanske det är så att många som går på en gudstjänst, så kanske man inte har någon regelbunden bibelläsning hemma, och då blir det liksom söndagens predikan som blir den input som man i huvudsak får. Resten av veckan så bombarderas man genom olika budskap i tv, i tidningar, man surfar på internet, man köper en kvällstidning, man tittar på film. Och då är frågan, vad är det som formar vårt sätt att tänka och tro? Vad formar dig? När Paulus skriver till Timoteus så säger han: stå fast, stå kvar vid det som du har lärt dig och som du har fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår att rädda dig. Det förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Du är hemma i de heliga skrifterna. Jag gillar det här ordet, hemma i. Personligen är jag oerhört tacksam till mina föräldrar som ända sedan jag var liten lärde mig och vägledde mig att vara hemma i Bibeln. Jag fick min första helbibel av min farfar. Jag hade tänkt ta med den, men jag glömde den. När jag var 9 år. Och efter ett par år med mycket uppmuntran för mina föräldrar så hade jag faktiskt läst igenom hela Bibeln. Det var mycket som var svårt. Visst var det det. Men där började en vana som har fortsatt sen med många sönderlästa biblar på svenska, på engelska, på marathi och så vidare. Men det här med att vara hemma i, det betyder för mig i alla fall någonting som jag gärna återvänder till, som är en utgångspunkt. För hemmet är ju det, eller hur? Ditt hem är utgångspunkten i livet. Det är dit du återvänder. Du gör utflykter till andra platser. Men hemma är ändå hemma. Det är där du kopplar av. Det är där du finner trygghet. Det är där du hittar din identitet. Sen som sagt, jag gör gärna besök i tidningar, i böcker, ser en film nu och då, ser på tv, men inte vad som helst. Surfa på internet, men det är inte där jag är hemma. Därför att allt det här förändras ju ständigt. Var är du hemma? Kan du säga, precis som Timoteus, att du är hemma i Bibeln? Att det är det som du liksom ofta återvänder till. Där är det naturligt att vara. Där finns tryggheten. Där finns identiteten. Där finns riktlinjerna för livet. Och här spelar vi som föräldrar, som söndagsskola, en oerhört viktig roll också. Att vägleda våra barn att bli hemma i Guds ord. Och där är den första är jag att erkänna att det inte är lätt. Det är en tuff kamp för varje förälder. När vi har konkurrens från 1000 olika media idag. Det är inte lätt. Det är ingen lätt kamp. Men det är en kamp som vi inte får ge upp. För det handlar om att föra vidare till nästa generation det vi har fått. Paulus uppmanar också Timoteus att undvika alla slags spekulationer och diskussioner som för bort från evangeliets centrum. Det säger han gång på gång i både första och andra Timoteusbrev. Och inte minst fanns det i Efesus sådana som de förnekade uppståndelsen och de ville förandliga den på något sätt och säga att ja, men uppståndelsen har redan ägt rum. Det kvittar om Jesus har uppstått så att säga fysiskt. Det är inte det viktigaste. Och det här påminner mig om Och för ärkebiskop K.G. Hammar som sa precis så. Att det viktiga är inte om Jesus har uppstått fysiskt. Det viktiga är om han finns så att säga i våra hjärtan och sinnen idag. Men Paulus säger att resonerar vi så bryter vi ner tron hos somliga, säger han i andra Timoteus 2 kapitel 2 vers 18. Det bryter ner tron för somliga. I ett annat brev säger han att om Jesus inte har uppstått, då är vår tro meningslös. Då är vi fortfarande kvar i våra synder. Så viktigt är det att Jesus faktiskt har uppstått. Så det har en stor betydelse vad du och jag tror på. Och det har en jättestor betydelse att vi för detta vidare till en ny generation. Sen finns ju tack och lov möjligheten att precis som Paulus mitt i livet drabbas av evangeliet. Och det är ju det vi önskar ska hända många andra som inte finns här i kyrkan idag. Alla våra vänner i Skillingaryd. Att de ska bli drabbade av evangeliet. Syftet med Alfa är ju just det. Att bjuda in vänner. Att de ska få lyssna till evangeliet på ett nytt och fräscht sätt. Upptäcka, wow, det här är någonting som jag har missat. Det är därför du har ett tillfälle att kontakta dina vänner och grannar igen den här veckan. Och ta frimodigheten. Var inte blyg som Paulus säger till Timoteus, utan var frimodig. Ta tillfället i akt. Bjud med någon till en alfakurs. Vi har också den flexibiliteten att tycker man det är för mycket att anmäla sig till 10 alfakvällar på våren, så skulle vi kunna ta 5 på våren och 5 på hösten. Allt för att människor ska känna att de kan vara med. Läran är viktig att föra den vidare, men det räcker ju inte. Utan det andra som Timoteus breven vill säga, som Paulus vill säga i de här breven, det är ditt liv. Det är det främsta vittnesbördet. Det räcker inte med en rätt lära. Paulus, han hade själv en mycket varm och djup personlig relation till Jesus som allting bottnade i. Och om ni lyssnade till vad Marianne läste här i början, när Paulus gav sitt eget vittnesbörd om hur han hade mött Jesus, så sa han ju det här: jag är så tacksam till vår Herre Jesus Kristus för att han har valt ut mig som en av sina budbärare och gett mig kraft att vara trogen mot honom, trots att jag tidigare hånade och förföljde och angrep hans folk på alla sätt jag kunde. Men Gud var god mot mig. Och så berättade han hur han själv mötte Jesus och hur han blev förvandlad. Guds barmhärtighet mot honom, jag som är den största av syndare. Paulus fick möta Jesus, och det här, det glömde han aldrig. Det var en personlig upplevelse, en förstahandsupplevelse. Och likadant var det ju med Timoteus. Eller hur? När Paulus skriver till Timoteus så påminner han honom i andra brevet och första kapitlet. Han säger, jag har blivit påminn om den uppriktiga tro som finns hos dig. Och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Det här var inte bara någonting som Timoteus hade fått i arv. Det var en levande verklighet för honom. Självupplevd. Kan du säga, jag tackar Gud. Jag tackar Gud för att Jesus dog för mig. Jag tackar Gud för att jag har fått förlåtelse för min synd. Jag tackar Gud för att jag får vara hans barn idag. Jag tackar Gud för att jag får leva med honom. Kan du säga det utan att det är påklistrat? Utan det är äkta, personligt vittnesbörd som du har. Du har inte bara vuxit in i församlingen av bara ohejdad vana. Utan det här är ditt vittnesbörd. Om inte, då skulle vi vilja säga, sök dig till förbön kom fram, gör en ny överlåtelse. Du kan tända ett ljus här. Jag kommer att finnas här också för förbön om någon vill ha förbön efteråt. Men det var inte bara viktigt för Timoteus att kunna se tillbaka på sin frälsningsupplevelse. Utan det viktiga var ju att leva i en äkta och varm relation nu. Och därför uppmanar Paulus Timoteus i det som jag läste här. Att blåsa liv i, eller låta den nådegåva han hade fått blomma ut på nytt igen. I Bibel 2000 så står det just det. Låt att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Blås liv i. Jag har berättat tidigare om våra kakelugnar som vi har eldat med nu i vinter. Det är fantastiskt. Det är helt underbart. Och något som är viktigt när själva elden har falnat, det är att öppna kakelugnen igen. Att röra om i glöden. Så att det som liksom börjar förkolna börjar glöda igen och ge ifrån sig den där goda eftervärmen som betyder så mycket. Jag vet inte hur det är med dig. Kanske du har brunnit för Gud i det förgångna. Kanske du kan se tillbaka, då var jag med på alla bönesamlingar. Då var jag ivrig att dela min tro med andra. Men idag kanske kakelugnen står där. Kall och oanvänd. Den är vacker och prydlig till yttre. Men det var länge sedan det brann en brasa i den. Och dessutom kanske den läcker på flera håll. Är det så med ditt liv, då är det dags för en renovering. Det är dags att täppa till de där läckorna som tar så mycket energi åt andra håll i ditt liv. Och som egentligen, om du tänker efter, inte ger något bestående resultat. Det är dags att låta Jesus få tända dig på nytt. För vad är det Paulus säger till Timoteus? Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Hur lätt är det inte att gripas av det? Av modlöshet. Känner du igen dig? Grips du någonsin av modlöshet? Det händer mig. Ibland blir man modlös. Tänker, vad spelar det för roll? Vad lönar det till? Vad tjänar det till? Resonerar du så ibland? Så säger Paulus, ja, men Gud har inte gett oss den anden. Den kommer inte från Gud. Och därför blås liv i det som Gud har gett dig. Låt det flamma upp inom dig på nytt. För den heliga ande som Gud har gett oss, som vi läste i den här andra översättningen, känner ingen rädsla, är inte modlös, utan fyller oss med kraft och kärlek och självövervinnelse. Det är vad Guds ande gör. Han blåser undan modlösheten och fyller oss med ny kraft, med ny glöd, med ny kärlek. Att vi kan övervinna oss själva och vår rädsla. Och det här är någonting som vi får uppleva gång på gång på gång. Jag menar, det räcker inte att tända en brasa i en kakelugn och så tro att det ska räcka hela veckan. Alltså det, man får tända både en och två gånger om dagen ibland när det är kallt. Det här behöver vi på nytt och på nytt igen. Låt Gud beröra dig. Sen talar Paulus också mycket i de här breven om att vara en förebild. Till Timoteus säger han, låt ingen se ner på dig för att du är så ung. Vi vet inte riktigt hur ung han var. Men på den tiden så var det liksom Då var det de äldre som skulle öppna munnen och tala, och var man för ung så skulle man liksom nästan tiga. Men låt ingen se ner på dig för att du är ung. Var en förebild för det troende i allt du säger och gör. I kärlek, i tro och i renhet. Vad är det Paulus säger egentligen? Jo, han säger livet talar högre än någonting annat. Livet talar högre än någonting annat. Och därför som Paulus lägger så stor vikt vid hur vi som ledare i församlingen är. För han säger att vårt liv, hur vi uppför oss, det säger han, det är sanningens pelare och grundval. Utan livet så faller alla ord platt till marken. Utan livet så spelar det ingen roll hur vackert vi talar. Det blir bara dött. Det finns mycket annat som Paulus tar fram här vad gäller just livet. Han varnar för materialismen, kärleken till pengar, säger han. Det har fört många bort från tron. Och så uppmanar han oss i första Timoteus 6 kapitel att hela tiden söka oss nära Gud. Du som tillhör Gud, håll dig borta från all materialism och kärlek till pengar och sträv efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och så uppmanar han oss till en frikostighet och en rikedom av goda gärningar så att vi samlar skatter, inte främst här på jorden, utan för den kommande tiden. Lite axplock har jag gett dig idag om vad Paulus vill säga genom sina brev till Timoteus. Om vikten av en lära som vi har fått, som vi har fått ta emot, evangeliet som vi ska föra vidare till en ny generation. Att vara hemma i Guds ord. Att det får vara min utgångspunkt, min referensram, det jag ofta återvänder till. Där känner jag mig hemma. Är det så för dig? Men också att leva i den här varma och innerliga relationen till Jesus varje dag. Så att inte mitt liv blir som en vacker kakelugn som står där, fin, men kall, utan värme. Utan att istället få brinna där inne av kärlek, av omsorg, av glädje. Därför att vi har blåst liv i glöden och att den helige ande får beröra oss på nytt igen. Det här är ett tillfälle för dig att få möta Gud. Medan vi får höra några körer här framme så kan du söka dig fram till förbön. Du kan få komma fram här och du kan tända ett ljus som ett tecken på din överlåtelse. Jag kommer sitta här borta. Jag sätter mig vid änden på bänken här. Och vill du ha förbön så kom dit. Och så får jag inför Gud. Eller du kanske bara vill sitta i bänken och säga Gud, berör mig på nytt. Nu vill jag ha en beröring av dig. Och blåsa liv i allt det som du har gett mig. Så att jag får vara en som värmer i en kall omgivning. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du talar till oss än idag genom de här orden som skrevs för 2000 år sedan. Tack för att det är levande ord som handlar om ditt evangelium, som handlar om de här goda nyheterna som förvandlar, som ger oss nytt liv genom din död och din uppståndelse. Herre, jag ber att vi ska vara hemma i ditt ord. Att inte vi i första hand är hemma i dagstidningen eller tv eller internet, utan att det får vara besöksplatser och att vi istället återvänder till ditt ord, att det är där vi är hemma. Det är det som är vår referensram, att det är det som präglar oss. Och så ber jag det här att livet, hela tiden ska få finnas där. Värmen i våra liv. Tänd oss på nytt genom din heliga ande. Berör oss på nytt. Så att modlösheten bara får skingras. Och istället din kraft, din kärlek får fylla våra hjärtan. Med ny frimodighet och glädje i våra kristna liv. I Jesu namn. Amen.